En podcast från Aftonbladet Ledare.
Men vi ska inte på oss om henne.
Det behöver man inte. Ja, men man ser lite coolare ut, men man behöver inte.
Känner mig som en...
Okej, då kör vi, va?
Absolut. Åsiktskorridoren.
Hej och välkomna till Åsiktskorridoren. Veckan är ganska ny. Det är tisdag den 26 februari när vi spelar in där. Det är förmiddag. Och vi ska prata om vad som ligger och bubblar i debatten just nu i svensk inrikespolitik. Och med oss för att göra det har vi Ulrika Schenström som är moderat.
Yes, kyckling.
Just tog en sipp på kaffet.
Yes.
Vi har från Aftonbladets ledarredaktion Jonna Sima.
Yes.
Och Daniel Svedin.
Hej.
Och jag heter Anna Andersson. Ja, hörrni, jag tänkte att vi börjar direkt med den lilla bomb som faktiskt briserade inom socialdemokratin när Kommunal meddelade att de tänker inte längre ge några pengar till partiet. De tänker använda sina 3 miljoner som de årligen har givit till eget kampanjarbete. Kommunal är det största förbundet inom LO. De organiserar vad som borde vara partiets gräsrötter, det vill säga människor som jobbar inom den offentliga välfärden. Lena Melin skrev att detta är något av en revolution. Har hon rätt, Ulrika?
Ja, nej men alltså revolution, jag tycker det är ju bra. Jag tycker att det är bra med fackföreningsrörelsen. Varför ska den vara kopplad till ett parti? Jag tillhör ju inte den typen av moderat som tycker att facket är dåligt, utan jag tycker snarare att facket är bra och att alla partifärger ska kunna i så fall samarbeta kring. Så att jag tycker att det här systemet med facket, och jag kan min historia och kan det här med facket, socialdemokratin
och arbetar med politisk samverkan.
Absolut, jag förstår precis, men världen går framåt. Vi är fler som gillar facket.
Men borde inte det här göra lite ont i socialdemokratin då, Jonna?
Det tror jag definitivt att det gör, särskilt i år eftersom det är under 30 års jubileum.
Ett jubileumsår och allting,
ja,
de gör så
här. Jo, men det är Tobias Baudin, ordföranden i Kommunal. Han vet hur man använder symboler och når ut och sådär. Så att det är nog inte helt omedvetet. Ja, och partiet bildades ju av LO för under 30 år sedan. Mm. Så det är ju alltså de här medlemmarnas far och mormödrar kanske som var med och bildade partiet som nu då tar avstånd. Men det gör de ju också via valsedeln. Det var ju faktiskt framförallt bland kommunalmedlemmarna så lämnade man Socialdemokraterna ganska rejält nu i valet. Jag tror det var från över 50% förra valet till runt 40% av medlemmarna som röstade på S.
Det här så valet. Du är inte förvånad över det här?
Jag tror det här var ganska nödvändigt av Kommunals ledning att på något vis markera för sina medlemmar att man är lyhörd och sådär. Men samtidigt så tycker jag att det är lite oroväckande. Just.
Varför då?
Ja, för att det här facklig-politiska samverkan, precis som du nämnde, är ju väldigt viktigt för både för partiet att de inte helt ska tappa fotfästet, men också för fackliga medlemmar att få igenom politiken i verkligheten.
Men
också.
Är inte det här liksom ett tecken på att Kommunal tror att Socialdemokraterna kan inte leverera? De har bara 28% av rösterna i senaste valet. De kan inte leverera den politik som Kommunals medlemmar vill ha, Daniel.
Jag tror inte att det här handlar så mycket egentligen om socialdemokratiska opinionssiffror eller valresultat, utan egentligen om ett fackförbund som är ganska skadat efter Aftonbladets granskningar av Kommunal.
Så det är vårt fel?
Ja, det är vårt fel.
Nej, men delvis, det är alltid medias fel.
Delvis så tror jag att det är det. Att det hände någonting med Kommunal då när man avslöjade att de hade supit och ätit och haft strippor på restauranger.
Annie Norsen, som precis var väldigt uppskattad för då, fick lämna.
Verkligen, och blev feministiskt initiativare. Sen dess har det funnits någon sorts idé, som jag förstår det, att liksom Kommunal inte riktigt varit säkra på vad de ska kunna göra med sina pengar. De har ju väldigt mycket pengar. Och att det finns liksom någon sorts men att man vill retirera från politiken kanske istället ha liksom en opinionsbildning för sin egen skull, och så får man ju se vad det blir för någonting. De hade ju någon sorts informationskampanj där de lanserade en tupp som skulle gala så att Tobias Baudin skulle komma ihåg vad medlemmarna ville. Mm-hmm. Och de här 3 miljonerna ska gå till fler tuppar eller vad det kan bli för någonting. Det får man ju se. Sen så är det så att Kommunal har ju haft historiskt ett ganska, både ett liksom intimt förhållande till socialdemokratin, men också ett ganska jobbigt förhållande till socialdemokratin, där Lillemor Arvidsson lämnade partistyrelsen på 90-talet på grund av 90-talsnedskärningarna. Att de kommunala medlemmarna är ju människor vars arbetsgivare är socialdemokratiska politiker i väldigt stor utsträckning. Men det är liksom konflikter kring strejker och sådär. Socialdemokratiska politiker som har illustrerat det genom att de kan sitta på olika stolar beroende på om de är arbetsgivare eller partivänner.
Ja, men detta är ett friskhetstecken. Kommunal tänker rätt.
Ja, men...
I en ny tid. Jag menar, man måste ju kunna vara med i Kommunal. Men, jag tänkte själv att du är liberal eller centerpartist.
Absolut, absolut.
Och är med i Kommunal. Varför ska man genom sin avgift börja betala men, Socialdemokraterna?
Väldigt många är nu Sverigedemokrater.
Eller Sverigedemokrater. Jag försökte alltså komma undan att säga ordet. Ja. Då förstörde du det här. Vi ska inte prata om dem hela
däremot tiden. Däremot så kommer det väl vara... Alltså, Kommunal kommer inte fjärma sig från socialdemokratin i någon egentlig mening. Att de kommer fortfarande sitta kvar i verkställande utskott och de kommer liksom ha... ett inflytande över politiken och delta i valrörelser och sådär. Däremot så kommer inte man behöva betala medlemsavgifter som går in till socialdemokratin. Och det är väl bra, tänker jag.
Men är inte det här också bara ytterligare tecken? För några veckor sedan så hade ju Jonas Sjöstedt möten med LOs styrelse.
Jo, men verkligen.
Vilket var, alltså, det var ju också sensationellt. Jonas Sjöstedt såg så enormt nöjd ut efter
mötena. Ja, det ska han ju vara också.
Men det här är ju liksom någonting som politiker drömmer om. Det här är den våta drömmen jämt, att göra ett nytt Saltsjöbadsavtal. Hur kan vi utveckla den fantastiska svenska modellen till en 2.0. Alla Anders väldigt Borgs engagerade politiker. One day så kommer de alla till den här, jag har sett ljuset, jag ska ha ett nytt Saltsjöbadsavtal. Det spelar ingen roll, partifärg. They all go there.
Det är den svenska drömmen.
Det är drömmen. Det är den stora drömmen.
Ja, men det ligger väl i tiden också med att vi får en falang som blir allt mer radikal inom vänstern. Vi har ju Corbyn till exempel, falangen som har tagit över i princip Labour i England, och här i Sverige har vi till exempel Tankesmedjan Katalys och Daniel Suhonen och sådana som...
Reformisterna,
verkligen, som driver på ett Socialdemokraterna åt vänster, och det... Där vill väl Kommunal ligga någonstans.
Ja, men, och samtidigt så kan man ju konstatera just det här att Vänsterpartiet får ju inte riktigt det där lyftet som alla pratar om borde komma, med tanke på liksom de här splittringarna. Eller?
Nej, jag tror att det finns så mycket som talar emot Vänsterpartiet fortfarande. Att Socialdemokraterna är fortfarande partiet som försöker att hända. Är ju liksom bilden väldigt mycket. Och sen kan man ju säga det att Kommunals medlemmar är väl mer benägna att rösta på Vänsterpartiet än vad de är många andra fackförbundsmedlemmar är att rösta på Vänsterpartiet.
Och sen var det väl egentligen ganska smart med, efter det här 73-punktsprogrammet med borttagna värnskatten, förändrade 3:12-regler och sånt.
Absolut.
Att vänstern, att man gjorde den här reformisten, annars hade ju man riskerat att många vänstersocialdemokrater kanske hade dragit till Vänsterpartiet.
Absolut.
Ja, eller SD, det är ju det som är problemet, att det är ju
polariseringen.
Men tror ni att Löfven behöver göra någonting nu? Alltså, för det är lite så här, ni får låta som att det är nästan lite bra för socialdemokratin att de får den här vänsteroppositionen utan att egentligen behöva
för
riskera.
För socialdemokratin är det väl bra att man behåller de här vänstersocialdemokraterna.
Men kommer man kunna göra det?
Ja. Ja, för nu kan man vara medlem i reformisterna ifall man är riktigt vänster.
Jag tänkte, vad kan Löfven annars göra? Inte han ganska uppbunden nu den här 73-punktsöverenskommelsen som han har gjort högerut? Så att
jag tyckte att jag såg Suhonen skriva så här, kamrater, nu samlas vi här. Så splittras vi inte och drar iväg, utan nu hamnar vi här. Och så bedriver vi långsiktig opinionsbildning internt i partiet, kamrater.
Lite så är det.
Och det tror ni kommer räcka?
Nej, det vet jag inte, men det är i alla fall ett försök på vägen, tror jag.
Jag tycker att det blir intressant när politiken verkligen klickar in och man ser vad som händer. Det blir jätteintressant i maj till exempel. Jag såg Ali Esbati, som är vänsterpartist, hade uppmärksammat det, att den här strejkrättsinskränkningsutredningen, eller propositionen om inskränkt strejkrätt, kommer läggas fram som proposition den 2 maj. Vilket ju är liksom Gud i brallan låt. Fy på sig sosse. Så att första maj kommer man ut och demonstrera, 2 maj så kommer man hindra hamnarbetarna och SAC från att demonstrera. Så att det är socialdemokratins dubbelhet.
Okej. Nej, men jag hoppas ju att Stefan Löfven tar det här på allvar och förstår det att förtroende är någonting som måste förtjänas.
Men vad kan han göra då? Han sitter ju, som sagt, han har ju lovat nu till Liberalerna och Centern. Och nu sitter
han
ju
kan inte göra så himla mycket, men jag har en känsla av att kulturen i Socialdemokraterna kan vara hetsk och så, men att jag tror att väldigt många socialdemokrater, som egentligen många andra partister oavsett parti, borde tänka nämligen först på partiet och sen på sig själv. Mm. Och det tror jag att många socialdemokrater är ganska uppfostrade i. Mm.
Hur reagerar borgerligheten på en sån här grej? Jag tänker att många ler i mjugg liksom att haha, nu...
Nej, men jag tycker alltså, jag som var med under den här åren 2004 till 2006 och sen Reinfeldt-regeringen de 8 åren, jag menar, vi är ju en numera tror jag en falang i Moderaterna där vi tycker att det här med
Berlinfalangen.
Svenska, Berlinfalangen, exakt. Där vi tycker att det är bra med faktiskt. Jag tycker det är så självklart så att det är nästan bara konstigt.
Men ja, jag kan också tycka att det är en folkbildningsfråga också. För att det här kanske låter lite fonoben. Men att förklara... men att det krävs någon slags bättre pedagogisk förklaring om varför det här facklig-politisk samverkan, varför det är liksom en bra grej för medlemmar om man vill ha igenom till exempel öka trygghet på arbetsmarknaden och så vidare. För att det är det som jag tror att många inte... det finns liksom ett glapp där på något vis, att man inte har fortsatt att liksom informera om poängen. Men,
där illustrerar ju också socialdemokratins verkliga problem. Om ni ska ha mer trygghet på arbetsmarknaden, då ska ni rösta på partiet som ska genomföra försämringar i LAS. Så att det finns ju, det är ju liksom...
Jo, men där kom den där Anders Lindberg-falangen in här i podden också.
Nej, men det var inte Moderaterna jag menade, utan det är ju liksom
Socialdemokraterna menar.
Nej, men just att... visst, absolut. Man kan ju gå till val på en annan politik än den man sen måste kompromissa. Den som man måste kompromissa på om man vill överhuvudtaget få igenom någonting.
Absolut.
Men som idag har Svenska Dagbladet en genomgång om hur mycket partierna tog emot i bidrag inför valet.
Nu blir det lika blek.
Och då var ju Moderaterna såklart näringslivets älsklingar som fick ta emot mest bidrag. Och då är det ju ändå så här, ja, men nu försvinner 3 miljoner. Det kanske inte är fruktansvärt mycket pengar, men...
2 ombudsmän.
Jag vill bara påpeka att det är alltså inte hur mycket pengar man har som gör att man vinner ett val, utan viljan.
Nej, det var tydligen
det
inte.
Det var uppenbart med Moderaterna, men...
Nej, men så är det ju.
Men det är klart att det blir en väldigt mycket lobbyarbete.
Nej, jag tycker att det är... jag tycker att det är ganska obehagligt, om jag ska vara riktigt ärlig, men...
Vad?
Det är klart, att det med... Alltså partibidrag, alltså hur det kan miss... Alltså så här, det finns naturligtvis... slödder i alla grupperingar, om man ska säga så. Men sen måste det ju också finnas folk som i god tro också kan få lämna pengar, och nu kom du in på ordet lobby direkt där, va? Så att det liksom, jag är inte så säker på att det bedrivs överhuvudtaget. Så far kan man ju anklaga LO för väldigt mycket lobbyarbete. Så att om vi bara släpper det, men det är klart att det kan ju missanvändas, alltså användas i fel syfte om man inte har kontroll på systemet, så att säga. Så tror jag är viktigt att säga. Och sen vill jag verkligen understryka att det, som sagt, och det har jag varit med om, och det är att det är alltså inte antalet medel eller hur stort medel du har i ett parti som gör att du vinner ett val, utan det handlar om människor och deras kapacitet att vilja och våga förlora ett val. Precis. Nämligen våga vara ta risker och liksom verkligen vilja någonting.
Det gör man ju gärna om man vet att man kan betala hyra nästa månad. Då ökar ju riskbenägenheten.
Exakt. Jag har alltså varit med om att vi alltså inte har tagit ut löner. Jag har alltså jobbat för partiet. Så att, ja, men jag vill verkligen understryka det, att det är alltså inte så jag tänker. Utan jag tänker,
men då kanske
alltså,
man har lite på sparkonto.
Nej, det har man inte. Nej, men allvarligt talat, jag vill verkligen make a point här. Det är alltså inte medel som gör att du vinner, utan du vinner därför att du verkligen vill förändra och förbättra någonting, annars ska man inte hålla på med politik.
En av de stora trenderna man ser också liksom i internationell politik är väl också att man kan mobilisera folk som faktiskt vill valarbeta för den. Liksom, nu pratas det mycket om Bernie Sanders som har liksom sagt att han vill bli president, och han har redan dragit in jättemycket pengar, men det liksom riktigt intressanta är ju att det är jättemånga människor som säger att de ska valarbeta för dem, knacka dörr och vara ute liksom i miljön. Det tror jag är socialdemokratins och liksom det här kommunal grejens stora problem. Att man faktiskt...
Man förlorar fötter liksom.
Ja, men att man demoraliserar och demobiliserar en massa människor som faktiskt tycker att socialdemokratisk politik, som vi är vana att se den, är bra. Och att man måste sitta och svälja sänkt värnskatt och inskränkningar i arbetsrätten.
Jag vill bara tillägga det där jag sa. Alltså, vad jag försöker komma fram till här, det är ju liksom att väldigt många människor som engagerar sig i politik gör det av fel skäl. Till slut så sitter de där med arvoden som gör att de inte släpper sina positioner. Så de sitter där egentligen på grund av att de har arvoden och egentligen inte vill någonting. Så jag bara Många partier blir ju liksom
avskaffa LAS i den politiska klassen. Det behövs mer flexibilitet.
Lite mer som Miljöpartiet.
Mer flexicurity bland de politiska tjänsterna.
Men hörni, en sista fråga här. Kommer fler LO-förbund följa Kommunals exempel, tror ni?
Det är ju redan så att det finns ju flera förbund som inte ger pengar, eller har gjort åtminstone. Jag vet Pappers, det här är ju i och för sig gamla siffror, så det kan hända att att de ger pengar nu. Men 2016 så gav de inga pengar för att de inte hade fått någon räkning.
Det är lite dåliga administrativa rutiner.
Och sen har vi den här utbrytargruppen i 6F, där bland annat Katalys, som finansierar Katalys. Det finns ju redan många som har liksom markerat lite avstånd mot socialdemokratin och
Byggnads och se på alla möjligheter.
Okej, vi får helt enkelt hålla ögonen på det här och se vad som händer. Men spännande är det ju faktiskt.
Det. Ett jubileumsår.
Ett jubelår.
Jag ska bara säga det om Sjöstedt en grej till. Han har inte bara träffat LO, han har också varit och träffat Hyresgästföreningen och Aftonbladets ledarsida och liksom blivit, låt sig bli fotograferad. Så han är ju tyvärr på en riktig skärmrunda. Och liksom,
vi kanske kommer bli en oberoende vänsterpartistisk.
Låt oss veta, säger jag.
Some news here to tell.
Det är därför han är hos LO först, för att berätta att vi måste skriva om ägardirektiv.
Ja, precis, de här 9% eller vad det är de äger.
Selling a little or a lot? Shopify helps you do your thing however you cha-ching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real life store stage. All the way to the did we just hit a million orders stage. Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com/work. Shopify.com/work.
Vi ska drastiskt byta ämne, därför att den andra stora frågan alla pratar om just nu, det är ju de här IS-terroristerna, alltså svenska medborgare som åkt ner till Irak och Syrien och stridit och spridit terror och skräck och som nu sitter i kurdiska fångläger och vill komma hem. Hur ska vi hantera dem? Regeringen har sagt att vi tänker inte åka ner och hämta dem. Kommer de hit så får vi väl se vad vi gör. Så ska de, om de har begått något brott, så ska de dömas. Gunnar Strömmen, som är partisekreterare i Moderaterna, han skrev i Dagens Industri här att det kan bli aktuellt med indragna medborgarskap, eller inte aktuellt, men att man skulle kunna ändra så att man skulle kunna dra in medborgarskap för de som har ett annat medborgarskap, alltså dubbelt. Man kan inte bli statslös, det ska man inte kunna bli. Tror ni att det kommer bli så som Strömmen? Alltså vem vågar, det är ingen som ömmar för IS-terrorister. Är det här ett läge där såna här lagändringar kan gå igenom, tror ni?
Nej.
Det tror ni inte?
Jag tror inte att man kommer göra så. Just nu har alla partier behov av att vara, visa vem, att man är hårdast. Ingen vill förlora den här frågan till partiet vi inte skulle prata så mycket om.
Och som också är ute och säger sig, vi har velat det här hela tiden. De
precis,
alltså
man vill
vi
visa handlingskraft, vilket jag tycker känner, det hela frågan blir hanteras inte seriöst helt enkelt. För att alla har sån beröringsskräck istället för att man försöker faktiskt lösa det praktiskt. För att det är ju en tickande bomb i de här flyktinglägren och i fängelserna där i de kurdiska fängelserna, eller vad man nu ska kalla det, lägren, där de har tillfångatagit 800 IS-terrorister. Det måste ju lösas. Annars kan de i värsta fall, ja, att det blir någon katastrof där, eller att de släpps på fri fot, och det gynnar ingen.
Nej, alltså jag menar, börjar man i utgångspunkten att man ska positionera sig när man har ett problem framför sig, då har man ju alltså missförstått hela arbetsuppgiften för att vara politiker. Utan här ska man ju försöka lösa problemet, och jag är faktiskt inte personen att svara på vad som är enklast här.
Nej,
men om man börjar i att så här, nu ska alla positionera sig för att liksom positionera
men
sig
lite
mot,
så
och
känns det väl att det pågår.
Jag tycker att det är
inte
så sjukt.
Jag tycker det
dåligt.
Känns som att folk tror att de måste positionera sig mot IS. Men alla är väl mot IS.
Det är klart att alla är mot IS. Ja, måste det vara fel på folk. Ja. Men jag menar, det är klart. Men sen är det ju så här, jag menar, hur många av de här människorna, en del har ju stuckit och för att de verkligen vill engagera sig. Finns det några kvinnor som har följt med, som har varit tvingade att följa med? Alltså det finns så, de här fallen, det är inte så att det är...
Det är ganska många småbarn, ska vi säga också.
Hur många är det här?
Nej, alltså... Som jag förstod det så handlar det om 6-7 individer som har svensk medborgarskap som nu sitter fängslade.
Det är alltså inte horder av människor.
Nej, men
till ska man väl lägga att det är folk som kommer tillbaka liksom reguljärt.
Precis.
Ja, som redan har, man tror att 150 av 300 personer har redan kommit tillbaka.
Exakt. Mm. Så man måste ju också
och 50 lär ha dött, förlåt.
Mm. Ja, nej men så det har blivit lite skev fokusering istället för då fokusera på de här 150 som kommer på något vis säkert komma tillbaka till Sverige.
Eller är tillbaka.
Eller är tillbaka. Mm. Då handlar det ju om dels att försöka väcka åtal mot de här personerna och att underrättelsetjänst och så vidare håller koll på dem. Och i möjligaste mån döma dem såklart. Men också handlar det ju om någon slags rehabilitering. Och där måste det finnas en bättre organisation. Jag hörde Jemme i Malmö säga att man inte har fått så bra information från underrättelsetjänst och så vidare om de här personerna som når en Malmö. Och det är ju inte bra, utan där måste ju kommunerna få någon slags statlig.
Men till syvende och sist, alltså, tror ni, är det här en väldigt partisplittrande fråga?
Nej, det är det väl inte.
Om vi ska prata inrikespolitik.
Det är ju som Jonna säger, att man ska, såg Morgan Johansson ska berätta senare i veckan att det kommer skärpningar av terrorlagstiftningen. Och vi har ju sett, liksom, de 20, eller egentligen sedan 11 september har ju liksom terrorlagar skärpt så har kommit nya liksom grejer vad man kan göra och liksom signalspaning och sådär. Och nu är vi liksom framme vid att man ska ta ifrån folk medborgarskapet, att om inte lagstiftningen har fungerat så kanske man ska ifrågasätta vad får vi liksom för, såg Mattias Svensson hade twittrat, vad får vi för stålarna liksom, som vi betalar till våra myndigheter om vi inte kan liksom lagföra, vi kan inte göra någonting. Expressen hade en genomgång om att sen IS liksom föddes som någon sorts utbrytare ur Al-Qaida så har det faktiskt lagts motioner och så har man berättat vilka som har skrivit motioner, men inte egentligen vad de motionerade om, varför röstades motionerna ner, varför var de inte genomförbara. Det är ju det intressanta, tänker jag. Mm. Att bara för att man 2013, som Staffan Danielsson skrev, centerpartisten, skrev en motion om IS-terrorister eller folk som reste till Syrien och Irak, vad ville han då? Varför var det inte genomförbart? Det är ju det intressanta om man nu ska diskutera vem som gjorde fel för flera år sedan. Bara för att man skrev motionen så hade man kanske inte rätt. Det kanske inte gick att genomföra den politiken.
Det kan fortfarande ha varit ett dåligt förslag.
Precis, eller så här, inte genomförbart eller kanske inte träffade alls på det sätt som man ville. Men det som, och det är klart att om han har varit och mördat folk i oländig terräng i Syrien och Irak, så är det ju svårt att liksom veta. Det kan vara svårt för svensk säkerhetspolis och svensk rättsväsende att liksom säkerställa och ta reda på vad som faktiskt har hänt. Så det är klart att många människor kommer säkert att gå fria för brott som de har begått. Och då är det väl viktigt att man har koll på dem. Att man vet det från kommunernas sida, från Säpos sida. Så här, nu har vi tillbaka en kille som har varit i Syrien. Vi vet inte vad han har gjort, men han har sannolikt varit och stridit med IS.
Mm.
Och begått fruktansvärda övergrepp. Men vi kan liksom inte bevisa det. Det finns inga bevis mot det. Men, och vi ska, honom ska vi hålla koll på. Men då måste man ju prata med alla myndigheter. Och att kommunerna också vet att den där göken är inte jättebra.
Och som, det var ju faktiskt en rätt bra genomgång i Agenda här i söndags om det här. Och då så var det ju en juridisk expert som sa att det här är ett långsiktigt arbete. Att förra året så dömdes en person som var inblandad i folkmordet i Rwanda. Mm. Det tog 25 år att...
Ja, man kunde i alla fall skapa en slags känsla av att man aldrig kan vara säker.
Mm. Nej, precis. Så att bara för inte... Det finns inte några snabba lösningar, och det här med att ta ifrån folk sitt medborgarskap, dels så kräver väl det någon slags grundlagsändring. Så den får vi tidigast på plats.
Ja, det vet vi hur. Minst. Så att jag menar, det tar ju hur lång tid som helst.
Och de här miliserna i norra Syrien kanske inte är jättesugna på att vänta på att det kommer en svensk grundlagsändring innan vi har bestämt oss vad vi ska göra med de här människorna.
Nej, det är klart att det inte gör.
Mm. Och det man ska säga där också, när USA lämnar, det är väl den stora risken liksom för säkerheten i det här området. När USA tar hem sina styrkor från Syrien så kommer ju sannolikt turkarna gå in i Syrien. Och då, för att slå ihjäl kurder, för det är det de tycker är roligast av allt. Och då kommer det kunna bli ganska stökigt i den där regionen om det fortfarande sitter IS-terrorister i fångläger.
Då kommer inte kurderna liksom lägga
två
fingrar emellan för att rädda massa IS-fångar.
Nej, precis.
Nej, det är sant.
Och liksom Trumps hot om att annars om ni inte tar emot dem så släpper vi dem. Det verkar också väldigt osannolikt, för då kommer de ju sticka till Afghanistan eller Somalia och wreak havoc där. Och det kanske inte Trump är superintresserad av heller. Så att de sitter väl där och tills Europa bestämmer sig för vad man ska göra.
Ja, igår så skickade den här kurdiska milisen ett verkligen rop på hjälp ju till Europa igen. Mm. Att ta hem era medborgare. Ja, ja, men den frågan går liksom inte att diskutera i Sverige idag. Nej. Det är verkligen märkligt. Om man försöker... Som
det, är det är bara för att alla bara tassar runt.
Ja, men vi på Aftonbladet ledarsida skrev ju i förra veckan. Nej, måndags var det. Mm. Nej, ja, nu kommer jag inte ihåg. Det var i förra veckan faktiskt.
Ni har nyss skrivit, kan vi säga.
Mm. Ja, och den väckte ju väldigt mycket heta känslor.
Vad skrev ni då?
Vi skrev just att man måste satsa på just rehabilitering för de här som kommer och som... Framförallt att döma de som går att leda bevis att de har begått brott. Men annars kräver att man verkligen satsar på alltså rehabilitering och att avprogrammering eftersom det är, de har varit som i en religiös sekt, går att liknas vid. Men att prata om rehabilitering och någon slags behandling av de här personerna som faktiskt kommer komma till vårt land, det är att liksom dalta med de här personerna. Jag anses det i mejlkorgen. Så att det är en väldigt uppeldad fråga, märker man.
Ja, och som sagt, partierna verkar mest vara intresserade av att ta ställning mot IS.
Ja, men de verkar vara mest intresserade av opinionen. Mm. Så de väntar väl in den då. Mm. De kanske gör trackings allihopa nu. Mm. På instituten för att se hur ska vi landa.
Vad tycker folk om IS?
Vad tycker folk om IS? Hur tycker de att vi ska ta emot våra medborgare? Och sen när de här mätningarna har gjorts i nästa vecka, då kanske de kommer med ett svar då.
Ja, ja, nej, frågan lär ju leva
apropå
vidare.
Att jag men det är ironiserar just, nu över hur de beter sig, partierna.
Ja, nej, men frågan som sagt lär ju fortsätta för att jag har lite svårt att se de här partiskiljande.
Inte just nu.
Nej, men det handlar väl om liksom synen på rättspolitik egentligen. Det är väl det som Jonna är inne på. Liksom att ska man liksom, är det bara hårt som gäller eller kan det finnas efter avtjänat straff? Ska man göra någonting med brottslingar så att de kan bli en hyfsat fungerande del av samhället igen? Det brukar man ju tycka om.
Det brukar man ju tycka.
Om de flesta.
Mm. Ja, men jag har tänkt på det också. Alltid när vi diskuterar yttrandefrihet så är det ju så här att det är liksom extremisterna som testar vår yttrandefrihet. Mm. Inte det något liknande här? Det här är också... De mest extrema våldsverkarna som testar våra rättigheter.
Jag tycker också det är märkligt liksom. Att alla partier tycker att det är så självklart att de ska vara kvar, att våra medborgare ska vara kvar i de här syriska fånglägren eller fängelserna. Att det är de här kurderna som ska ta hand om det, som inte själva har något eget land och som
har inte har någon rättsapparat.
Ja, de här radikaliserade europeerna kommit ner och krigat.
Nej, men det man tänker sig är väl att det ska, att det, och det tror jag väl inte det kommer bli så, men om man, att det kommer bli någon sorts rättsskipning i där
på
nere.
Plats.
Mm. Någon sorts FN-tribunal eller liksom EU går in och gör någonting. Att det blir någon sorts, de får sitta där och så har vi liksom en någon sorts liksom tribunal eller liknande, att det är det man liksom spelar.
Ja, eller man kan bara ha utredningarna där och sen när åtalet är klart så plockar man hem dem i så fall.
Med en färdig luntat åtal.
Precis.
Hörrni, vi ska avrunda med, nu byter vi drastiskt ämne igen, nu blir det lite trevligare och gladare, IS inget roligt. Det börjar nu komma liksom de här historieskrivningarna om höstens regeringsbildning. P1-dokumentär, Maggie Strömberg på Sveriges Radio har gjort en som heter Regeringsbildningen om svek, fika och alliansens död. Som kom ut förra veckan och sändes i radio i söndags. Och ni har lyssnat. Vad tyckte ni om den? Var den bra? Gav den en bra bild?
Ja, det tycker jag. Alltså, det var ju inga nyheter direkt. Det som var intressant var att det har gjorts intervjuer efterhand liksom, med Annie Lööf och Ulf Kristersson i huvudsak. Men det var nyttig påminnelse om alla konstiga saker som sades i höstas. Inför valet och efter valet. För det har man ju glömt lite grann eftersom valet aldrig var slut riktigt förrän vi fick en regering och det är väl fortfarande inte riktigt färdigt.
Åh, det bara pågår och pågår.
Ja, precis.
Vad är det som pågår nu? Vad menar du?
Efter liksom,
historieskrivningen.
Efterbörden.
Jag tycker att det intressanta var att det hela tiden pratas om alliansen som ett äktenskap. Mm. Och då fick jag den här tanken sådär att om ett par då, en moderat och en centerpartist, det blir som ett äktenskap. Det är ju mest de två emellan liksom, som det hela tiden tjafsas. Mm. Och jag tror att det kan ju vara som att, om vi nu tänker oss att ett par då, om då en är moderat och en är centerpartist, då, Sen uttalar sig moderaten på den här middagen på en lördag kväll, det här paret då som är gifta.
Kommer och så säger Maggan då, in i bilden
kommer
nu.
Maggan in igen va? Ja, Maggan. Ja. Ja, jag tycker inte det är så konstigt för att det blir som en sån här, det är ett svartsjukedrama som liksom som speglas upp tycker jag. Mm. Som under en väldigt lång tid där det är ganska typiskt att mannen i dramat så att säga inte förstår att du vet, så här, måste vara övertydlig över att han älskar henne. Du vet, som kvinna så här kanske har sagt så här, du vet, du kan väl vara lite gulligare mot mig. Men gud vad jobbig du är. Alltså den här liksom tjafset va? När man kommer hem från den här middagen och bara, varför sitter du och pratar om Maggan hela tiden? Alltså, jag, förstår ni vad jag menar? Ja, alltså, jag tror att det där är grogrunden för, du vet, den här kvinnlig och manligt tolkningssystem på något sätt.
Ja, jag vet inte om så mycket kvinnligt och manligt, men jag slog så hur mycket starka känslor som
var
på barnen.
Ja, men det är ju ett svartsjukt drama. Ja. Men
är det sunt att betrakta politik på det sättet?
Alltså, det är det jag funderade på också.
Alla känslor är likadana oavsett om det är politiken eller i en annan typ av relation.
Ja, men det känns som att de är försmådda liksom på privat plan.
Ja, alltså. Precis.
Annie
Lööf liksom bedyrade att hon tycker oerhört mycket om Ulf Kristersson som privatperson. Vad spelar det för roll överhuvudtaget?
Jo, det spelar enormt mycket mer roll. Nej, men för deras samarbete gör det. Handlar det om relationer.
Ja, även,
och när man har såna där relationer, jag kan säga er att det är ju det som jag har också skrivit om. Mm. Just att man inte har vårdat de här relationerna. Man har heller inte vårdat historien om varför alliansen överhuvudtaget bildades. Man liksom, man struntade lite grann och gav egentligen Socialdemokraterna och Sverigedemokraterna hela deras uppspelrätt. Alltså du vet att de har ju spelat med i deras spel att splittra alliansen. Nu försöker man splittra Moderaterna. Det är liksom, jag har ju sett det här, det såg vi ju 60 år som Socialdemokraterna gjorde mot borgerligheten och sen fick man ihop det här och nu har man ju gått med på det här. Nu har man ju dessutom Sverigedemokraterna som också ville splittra alliansen och framförallt splittra Moderaterna. Så att det är ju, de har bara gått i, de har helt gått i fällan.
Jag reagerade precis som Jonna, jag tyckte också jag blev helt paff över hur starka privata känslor och emotioner som
har fallit.
Men jag blev jätteförvånad. Men är inte det en väldigt risk att bygga politik, men det är ju politiska samma sak allianser på så starka personliga känslor?
Men partier är ju samma sak. Det är ju politiska allianser mellan människor som träffas när de är tonåringar och sen så driver
fast
de regering.
Det är ändå något speciellt här. För jag man har aldrig hört några sådana känslor mellan Löfven, nej precis, eller mellan Sossarna och
Miljöpartiet. Men du kan höra sådana relationer med Maud om du skulle prata med henne och Fredrik Reinfeldt. Så att jag menar,
jo absolut, jag menar det att det där alliansen är någon slags specialrelation.
Det kan jag säga, det gjordes på ett väldigt nära sätt och jag tror att de här inte riktigt fattade hur relationerna hade varit tidigare och därför tror jag man har också föreställningsvärd.
Det ligger också i sakens natur i politiken att någon annan tar över, alltså som du säger, liksom de här som grundade alliansen från början och hittade varandra och hittade relationer.
De
och
glömde ju att berätta för sina generationer
vad
det var
också,
de hade
man
gjort.
Man kan ju aldrig vara garanterat att efterträdare ska känna likadant för ett annat partis efterträdare.
Det är som att liksom. Du och jag är tillsammans. Och så det här blir
Daniel och jag är tillsammans, säger vi. Ja.
Och så får vi barn. Nu.
Nej. Okay. Nu ser jag hur du bara flackar med blicken.
Jag stannar där. Nej, men det är konstigt det är konstigt att ha en relation. Om man liksom översätter hela relationsidén, det är konstigt att ha en relation och så tänker man att liksom den som tar över mig när jag dör ska vara kär i samma kvinna som jag var. Det vill säga din mamma.
Okej, det var en lång analogi. Men alltså, jag tyckte det var också konstigt när man, alltså, något som jag reagerade på i dokumentären var att de pratar förbi varandra, fortfarande på något vis. Att,
Men
Ulf Kristersson då säger att han tycker att han gav Centern och Liberalerna ett väldigt generöst förslag genom att bilda en MKD-regering på allianspolitik. Medans då är det som att han inte tar in vad deras största käpphäst är, att man inte vill ha någon slags stöd av SD. Nej. Och då går det liksom inte, det går inte att komma vidare om man inte vill tänka.
Nej, och då kommer jag tillbaka till det här med relationer. För att kunna förhandla och kunna göra saker så måste man förstå människors grogrund och deras liksom tyngd i olika frågor. Man måste förstå vad det är som är deras drivkraft. Man måste förstå helt enkelt den personen och inte försöka göra personen till den man vill att den personen ska vara. Och om man inte lägger ner från alla håll energi på att försöka förstå parterna, då blir det så här, då pratar man om varandra. Därför att man, det är som när man sitter och förhandlar så här, jag kan sitta på lördagskvällen i ett stängt rum med en piltkastnings liksom, utrustning och hata någon. Men när jag sitter i rummet där vi ska försöka förhandla och komma framåt, då måste jag försätta mig i situationen att jag förstår mig på till exempel Daniel här. Att jag förstår vad hans drivkrafter är, för att annars kommer jag ju aldrig kunna erbjuda Daniel vad han behöver för att komma vidare i den här förhandlingen. Mm. Där har vi problemet.
Ja, och då kan man ändå säga att den här dokumentären blottlade det här ganska väl.
Ja, och då handlar det om att man har inte lagt tillräckligt mycket energi på att förstå varandra och de relationer
för
man har.
Strömberg valde ju helt att fokusera här på Löv och Kristersson och den dynamiken. Det var rätt fokus tyckte ni, eller?
Ja, nej, men alltså det finns ju jättemycket saker som händer naturligtvis i KD och L också som har mycket med det här att göra också, framförallt.
För de var ju väldigt bakom, perifera i dokumentären.
Inte, ja, och de har ju heller inte lyft fram särskilt mycket i någon annat media eller i någon annat sammanhang. Men det är klart att de ju också har suttit i de här rummen och också haft telefonsamtal mellan olika människor och drivkrafter och så. Så att det ska man ju inte sticka under stol med. Men jag säger det återigen, du kommer aldrig i politiskt kunna förhandla om du inte förstår dig på vad den andra parten tänker, tycker och har för drivkraft.
Just. Och det liksom intressanta här är ju att det som Löv skulle vilja bli erbjuden av Kristersson hade han ju aldrig kunnat erbjuda, eftersom hela hans erbjudande till sina egna väljare är något annat. Det var ju det som blev problem. Det såg man ju fram. Liksom, man förstod att
nu ska vi komma ihåg en sak, att vi har ju alltså inte suttit i det där rummet med de här fyra.
Så nej, men vi utgår ifrån nu liksom, den här dokumentären.
Jag bara tänker hur liksom, mandatfördelningen och liksom, möjligheten för, om man liksom inte tänker sig att sossarna ska bli ett passivt regeringsunderlag då, så är det ju svårt att erbjuda någonting, och det kunde man ju ana när man såg hur valet såg ut att gå. Och det är väl det som jag tyckte var intressant att liksom höra den här hösten, hur man försökte ta initiativet och liksom bortse från hur mandaten hade fördelats och liksom vilken roll Sverigedemokraterna faktiskt skulle komma att spela för om en regering ledd av Kristersson överhuvudtaget skulle kunna liksom tillträda. Att man låtsade som att det inte var ett problem och att man hoppades på att Socialdemokraterna bara skulle vika ner sig. Och att liksom påminna som att just det var faktiskt ganska dåligt med besked innan.
Den här dokumentären blev ju väldigt hyllad får man ju säga. Men precis som du sa Anna faktiskt, så kunde man ju sakna lite perspektivet från de som faktiskt sitter i regering nu, regeringspartierna S och MP.
Jag vet inte om jag saknar det. Jag tycker bara att alltså,
jag gör det. Jag säger inte att alla gör det. Mm. Men jag kunde sakna att höra, för att precis som ni har också sagt, att det här var ju en slags seger att splittra alliansen från absolut regeringspartierna nu, som man ändå har lyckats med och är någon slags bedrift. Men fokus har ändå blivit på, alltså, historieskrivningen av det här valet har blivit på det brustna äktenskapet mellan framförallt Moderaterna och Centerpartiet. Så det har inte blivit den här riktiga seger.
Det hade varit väldigt, väldigt intressant att höra vad Jan Björklund säger om den här om dokumentären. Det skulle vara väldigt intressant att höra vad han och Ebba säger. Mm. Bara för att höra hur det låter.
Mm. Det man kan säga är väl att det verkar ju också lite sunt om man tänker sig att man ska ha. Det är nog bra för Annie Lööf och Jan Björklund att förhandla med en liksom parter som inte kräver att de ska älska dem. Att det kan vara så här kan politik också vara. Vi resonerar oss fram till resultat. Du behöver liksom inte.
Man behöver inte älska någon, men man måste förstå vad den här parten är för någon. Ja. Man kan inte föreställa sig den andra eller de andra tre parterna så som man önskar att de skulle vara. Utan man måste ju förstå sig på människor. Det är mycket mer psykologi att göra sånt där än en vanlig förhandling om att vi ska behålla det här bordet här inne så att man bara liksom blockerar. Mm. Det är ju inte en sån typ av förhandling, utan det handlar om att alla ska känna sig liksom.
Men man undrar hur stämningen är i riksdagen nu. Att det känns ju som att man knappt säger hej bland de gamla allianskollegorna.
Min känsla, alltså man lyssnar på det här, alltså med de partiledare som sitter nu har man ju väldigt svårt att se en återuppstånden allians. Men det kommer ju ske byten, det vet vi ju.
Mm. Jag träffar fortfarande alla mina allianskompisar, så att det har inte förändrats någonting.
Ja, hörni, jag tror att vi avrundar för den här gången. Tack så hemskt mycket Ulrika Schenström, Jonna Simo och Dan Svedin. Ha en fin vecka så hörs vi.
Tack. Hej, hej, hej. Åsiktskorridoren.